God afton kära lyssnare, och du lyssnar på den enda valpodden. Det är jag, Andreas, som är programledare ikväll, och med mig har jag Jerry och Tobias. Välkomna.
Tackar.
Tack så mycket. Hej hej.
Tjena tjena. Ikväll så ska vi prata om sms till... Det är Sverigedemokraterna som har skickat sms till potentiella bruna väljare i utsatta områden. Och vi har också en fråga gällande feminismen. Är det någon som pratar om feminismen i denna valrörelse, förutom feministpartiet då? Och vi ska också prata om att det blåbruna blocket är störst bland arbetstagare. Bland arbetarna. Och vi har också kanske pratat om den här domen mot Cederholm som kom igår. Eller som vi kunde läsa på Nordfront om igår. Som var ovanligt sträng. Men vi börjar med sms'en. Det är då Sverigedemokraterna som har skickat sms till utsatta områden, och vi kan läsa på Nordfront. SD försöker värva invandrarröster med sms. Sverigedemokraterna har gjort ett massutskick av sms till invandrarområden där man försöker uppmana röster att överge S, Socialdemokraterna, och istället rösta på Sverigedemokraterna. Under fredagen har Sverigedemokraterna gjort massutskick av sms till människor som bor i så kallad utsatta områden. I sms:et uppmanas mottagare att inte rösta på Socialdemokraterna utan istället på Sverigedemokraterna. Försökte jag upprepa här. Socialdemokraterna försöker lura dig att rösta på dem. De är ansvariga för våldet utanför din dörr. Rösta Sverigedemokraterna för hårdare straff mot kriminella, står det i sms:et. SDs kommunikationschef Joakim Wallerstein skriver i ett meddelande till Aftonbladet: vi kommer under finaldagarna på olika sätt i en omfattande kampanj rikta budskap till personer som bor i så kallade utsatta områden. Socialdemokraterna och media har utnyttjat språkförbistringar och utanförskapet i dessa områden för att kunna förleda väljarna. Wallerstein skriver också att man kommer att försöka nå människor i områdena på andra sätt. Det är oklart hur, men kommunikationschefen hävdar att Sverigedemokraterna söker direktkontakt med dessa väljare. Personer i utanförskapsområdena är de största förlorarna på Socialdemokraternas politik. Det är därför mycket viktigt att få direktkontakt med dem, skriver Joakim Wallerstein. Yes, det fortsätter lite där. Men ja, det här är ju intressant. Jag vet inte hur legitimt det här är, men jag vet att det har testats tidigare bland annat. Du hade kollat lite på det, Jerry.
Ja, det har det ju gjort. Sossarna gjorde ju detta inför förra valet, eller på valdagen förra gången 2018. Då skickade de ut drygt 700 000 sms på morgonen där på valdagen. Och de blev anmälda, vet jag, till flera olika ställen angående detta, gällande GDPR och det ena efter det andra, men de har ju aldrig blivit fällda för något eller fått kritik någonstans ifrån för det, så att säga, från någon myndighet. Så lagligt är det säkert, men man kan ju ställa sig frågan hur moraliskt det är, så att säga.
Men Jerry, jag tror att förra valet så tror jag, fick jag höra att även Sverigedemokraterna skickade, vad det, jag tror det var röstmeddelande. De skickade runt, men då var det till vita människor. Jimmy liksom, hallå, det är Jimmy Åkesson, rösta på mig för vårt bättre Sverige och så vidare. Så, nu, så att de har nog hållit på med det innan också, men nu inriktar de sig på att sno sossarnas valbudskap, verkar det som. Och ta över det. Ja. Men det man bör fråga sig, det är ju det namnet du läste upp, Andreas, där på
Wallerstein.
Det tycker jag är mest anmärkningsvärt, att man vill ha en sån förhudslös människa i sitt parti.
Ja, det var det som var skandalen i hela historien faktiskt.
Jag tycker det var det mest anmärkningsvärt.
De har säkert hållit på med det här. M har skickat video till folk på telefonerna också via sms. Det här valet nu, och KD har också gjort liknande. Så det är flera som har gjort det. Men det roligaste jag har sett hittills idag, det är väl det här totala sossehyckleriet som på Twitter bland annat gällande detta. Anders Lindberg på Aftonbladet vet väl de flesta här vem han är, tänker jag. Han skrev ju en tweet i morse om det här. Han skrev, citerar: "Dessa mass-sms borde granskas av integritetsombudsmannen. De borde vara straffbara. Vem fan vill ha reklam på sms? Det öppnar ju för all skön sopor från alla möjliga", skrev han. Och så la han en bild på det här med SDs artikeln då, om det SDs sms. Yeah. Det han verkar ha glömt är att de själva skickade 700 000 förra valet. Han är ju sosse liksom, och det är ju ingen hemlig direkt.
Nej, men han är ju också, alltså jag misstänker ju, och det finns andra också som har nämnt det, att han är ju ett riktigt professionellt troll. Han är ju...
Ja, det tror jag med.
Ja, alltså han skriver riktigt seriösa tweets och han tar aldrig tillbaka någonting. Även först folk, alltså förlöjligar han och memar han allt möjligt. Men han står på sig genom hyckleriet alltså. Och det är uppenbart hyckleri och lögner gång på gång. Men det rör han inte. Det rinner av som vatten på en gås.
Han är ärlig i sin äcklighet kan man säga.
Jo, precis. Det är så mycket hyckleri så att det blir ärligt. Det är konsekvent hyckleri.
Mm. Ja, men det är det ju. Han besvarar aldrig någonting heller.
Nej.
I princip. Jag har kanske sett ett svar på flera hundra tweets.
Jo, men det är så man ska köra. Det är så man vinner faktiskt. Att man... Ja. Man tar inte sista ordet helt enkelt. Du lägger fram din sak och så får alla andra bli upprörda. Och så sen går du vidare till nästa sak. Det är så ett professionellt troll. Jag minns när han var i Almedalen, jag tror det var 2018. Och det var någon diskussion kring om det var HMF eller om det bara var yttrandefrihet. Och han står där och säger att han tror på yttrandefriheten och så här. Och så hela publiken bara skrattade åt honom när han pratade. Han brydde sig inte. Han bara fortsatte prata som ingenting.
Den har jag sett, den filmen, ja.
Ja.
Nej, men han vet vad han gör.
Psykopatbeteende, ja.
Jo, det är möjligt.
Ja, man får nog ha någon sån diagnos om man ska orka hålla på så år ut och år in, såklart. Men jag tycker ändå han visar på det här typiska, tycker jag, socialdemokratiska hyckleriet som är hela tiden. För det är okej så länge de gör saker. Alltså, något parti som inte är med dem gör någonting, då är det fel, helt fel allting, alltid, varenda gång. De är mer politiker än alla andra politikerna ihop.
Jo. Så de här mässen i utsatta områden, det är för att ragga blatterösten, som jag antar. Men det kan ju också vara vita människor som de vill komma i direkt kontakt med i de här områdena, för de är ju förmodligen inte så heta på mångkulturen och våldet.
Ja, fast frågan är hur många där bor kvar i de här tunga områdena. Alltså...
Ja, men det bor ju en del som inte kommer därifrån. Och de brukar, och tittar man på en del sådana här områden så brukar ju SD ligga, nu ska jag dra ur huvudet, det ska man ju aldrig göra har jag sagt tidigare, men ofta ligger de mellan 5-10%. Och det är väl ungefär så många som det vita som bor i de områdena.
Mm.
Många gånger. Det är klart att de kan säkert nå några, men jag tror att de rösterna har de nog redan, om inte AFS eller vi får dem.
Ja, och sen har de ju liksom, som man säger, jugoslaver och alla sådana, de röstar ju på dem. Så är det ju.
Ja, jo, så är det.
Ja.
Så att jag vet inte, men jag vet inte, det är väl en del invandrare som röstar på SD också, alltså även andra invandrare som är trötta på den här skiten.
Mm. Jo, det är det. Jag hittade också en rolig notis. Jag tror den är från förra valet, 2018. Den är lite ur kontext, men den lyder så här. Det gör kommunen, de pratar om Botkyrka. Det gör kommunen till Sveriges mest invandrartäta. Här har Socialdemokraterna länge varit starka. Men liksom på många andra håll i landet backar partiet samtidigt som stödet för Sverigedemokraterna har växt. SD fick i år drygt 16% av rösterna i riksdagsvalet och ökade även i kommunvalet. men bara till drygt 11%. Och så står det här: jag tror många har röstat på Sverigedemokraterna utan att veta vad de står för. Och en del läser fel och blandar ihop dem med Socialdemokraterna på valsedeln. Tror Kadja Atlassi när vi träffar henne. Så du har alltså nysvenskarna som har svårt att läsa som bara råkar rösta på SD. Ja.
Vad går de på då? Bara, ja, men titta vilken fin blomma. Jo. Den var fin.
Precis, med färgblunda.
Då är det ju tyst. Då borde ju SD sluta jobba för integration då, för de vinner ju tydligen på att de inte integreras.
Jo, ja, det är en taktik.
Då får de ju fler röster. Integrerar de för mycket så vet de ju vad det står.
Jo, precis.
Ja, det är intressant.
Alltså det partiet är helt fucked up. Alltså där är ju, jag tror det är starka mannen de har i Malmö. Han är väl för fan, han är ju helt svart. Och ja, på överallt man har sett på torgmöten och sånt, så är det ju bara liksom kinesluder och sånt som liksom förespråkar partiet. Och, alltså det är ju, ja, vad ska man säga?
Det är intressant. Han är svart i Luleå också. Han som leder den lokala gruppen.
Ja. Yeah.
Så de rekryterar brett.
Vi brukar ju skoja lite grann mest i Thailand sådär, men det ligger ju någonting i det, gör det.
Jo, men det är ju inget skämt längre. Det är ju en riktig
grej. Nej, det har ju passerat, det har ju passerat memstadiet och tagit in i verkligheten, men sen så är det ju så här att vi har ju sett det, vi som är lite vakna på detta, vi har ju sett det här från början till idag, att ju mer de har liberaliserat, och det kommer fortsätta åt det hållet. Om 15-20 år så är de sossarna vad sossarna är idag.
Ja. Yeah. Absolut.
Utan tvekan. Och så går det när man kompromissar med det man tror på.
Ja. Yeah. Ja, det har hänt mycket på 25 år. Jag minns när man var med i sin, ja, ungdom ska jag inte säga, utan äldre ungdom. Senare del av ungdomen, liksom, när man församlades runt lägereldarna och brände judisk litteratur med högerarmen rest. Och då var man Sverigevän liksom.
Så det, ja. Ja. Det, men den det, gamla tiden.
Det, den gamla fina tiden, det vill man inte kännas vid.
Nej. Nej, men det är ju det här. Och de vattnas ju mer och mer. Och som sagt, jag tar mig på mitt ord. Om 15-20 år så står de där sossarna står idag.
Ja, kanske är det bara, ännu värre.
Yeah. Ja, då är det bara homobögerier och invandrare och bidrag till allt och alla och så vidare. Det är där de kommer hamna. Och
ja, det alltså är vi ser ju redan nu, Jerry, alltså redan förra valet så hade ju Jimmy, han hade ju ett dragplåster som alltid gick fram först. Och det var ju liksom en riktigt svart neighbor som skulle gå ut och skoja då liksom, och så skulle han kalla fram Jimmy. Alltså, du ser ju.
Jajamän. Ja, och det
här är... Vem fan vill gå in i det partiet, känner jag.
Så här går det när man som sagt kompromissar med det man tror på och det som är viktigt att kämpa för. Och längst upp i pyramiden sitter det någon med en jättestor näsa där och bara styr alltihop med trådar och pengar. Jag lovar dig, det så är det.
Ja, så är det. Alltså det går aldrig att kompromissa i rasfrågan. Aldrig. Någonsin.
Nej.
Och aldrig i judefrågan.
De har ju lyckats samla många bra människor där från början, och sen har de ju dratt ut på det här i 20-30 års tid nu, där ett riktigt motstånd inte har kommit till, för att de har haft SD att luta sig på som de bara har vattnat ur. Och det är en taktik, och alla ska vara fruktansvärt vakna på det. Och jag tror, som sagt, jag kan få fel, men jag tror att AFS går samma väg, och det har jag sagt förut.
Ja, men grejen är att Sverigedemokraterna har ju 17,5% sedan förra valet. Jag kanske tras i skiva, jag upprepar mig själv. Men de har ju verkligen kommit in i värmen de senaste, i alla fall det senaste året, tycker jag att man har märkt att de behandlas på ett helt annat sätt. De har fått några attacker nu, har jag sett i sociala medier, från vanligt folk. Men media, och speciellt eller specifikt SVT, har ju behandlat dem väldigt neutralt och haft de här mysintervjuerna med Jimmy. Och det har ju speglats i opinionen. Nu är de ju över, alltså konsekvent över 20% i de flesta mätningarna. De är större än Moderaterna. Så att Det är ju en fråga om Magda mot Jimmy i det här fallet. Det är ingen som egentligen bryr sig om Ulf. Och det är ju för att de har ju kompromissat. De har ju haft noll inflytande. Fast de har 17,5% av svenska väljarkårens stöd, så har de haft noll inflytande under de här åren. Och nu så kanske de växer ännu mer. Men det är ju på bekostnad av deras principer. Om de vill in i värmen, om de någon gång vill ha någonting att säga till dem, så måste de anpassa sig. Och då är frågan till alla som tycker att det är taktiskt att rösta på Sverigedemokraterna: hur mycket vinner vi på att rösta in dem om priset är att de måste anpassa sig för att få inflytande? Det är ju alltså, det är den vägen de har gått, och det kommer bara att bli ännu värre. Ju mer röster de får, ju mer kommer de att anpassa sig. Så...
Men folk, alltså Andreas, folk förstår, alltså även om de, jag vet inte, alltså de är inte så upplysta och allt det här, och även om, men man kan ju ha diskussioner, vet, vi träffade någon på macken i en by häromdagen, så satt jag åt korv och sånt, och han var ju vår gammal, och han hade alltid liksom tyckt om gäster, han kände gäster folk, och han var väl med oss och så, och så förklara liksom att alltså de är urtvättade, och det är som de följer de andra. Jo, jag vet det liksom, och så de vet, folk börjar ju förstå. Ja, de ser ju deras politik, och han var ju ändå gammal, som man sa.
Mm.
Så jag tror att det börjar att förstå liksom, men samtidigt så tycker de ändå liksom att Ja, vad fan, de bättre att lägga rösten där liksom. Så.
Jo, men det tror alla. Alla säger ja, det. Och det är ju...
Men i just det läget, så när det börjar, folk börjar inse det här, och SD har blivit tillräckligt stora, men folk börjar inse att det händer ingenting, kommer inte hända med dem heller. Då släpar man fram AFS istället i rampljuset, och så bara, här, titta här, det här är nya SD, de kan ni rösta på nu. Och då förlänger man det här problemet i 20 år till. Jag lovar att det är orkestrerat från början till slut, hela den här grejen. Och alla de som har ställt upp på det, de här politikerna i SD och så vidare, som ställer upp att förstöra den nationella kampen under så lång tid för att själva få lite makt, de ska bara ha ett rep och en lyktstolpe och ingenting annat.
Ja, de som är i SD nu, de är ju inte nationella. Det är ju bara politiker.
Det är bara det som återstår nu.
Ja, och det värsta är ju att de är ju inte redo att ta makten heller. Det är det som är så man säger, det är en sån besvikelse. För jag, 2014, när Sverigedemokraterna växte jättemycket, jag var väldigt hoppfull då. Och jag tänkte att wow, nu blir det massrörelse, och vi kommer ha folk på gatorna som kommer att gå, och vi kommer att fixa repatriering och allt möjligt. Ja. För att det är så många människor, det var ju över 500 000 människor som hade röstat, eller om det var 1 miljon till mig, jag vet inte. Men många svenskar hade då beslutat sig för att rösta på Sverigedemokraterna, det var jättestort. Men vad gjorde Sverigedemokraterna då? Ingenting. Alltså i 4 år så gjorde de ingenting. De bara satt på det. Och sen i valrörelsen innan valet, det var det lite grann, men det var inte alls som de gör nu. Jag tycker de är mycket mer aggressiva i det här valet, måste jag säga. Men just det här att ha det där stödet, att ha, just då hade de 20 000 medlemmar, nu har de 100 000. De har hur mycket medlemmar som helst. Och de tjänar riksdagslöner, de har miljoner, de har 60 miljoner i valbudget. De resurserna. Och de kan inte rädda Sverige. De har noll inflytande på vad som händer i Sverige.
Det här lidandet som blir, för att det här bara fortsätter dag efter dag, månad efter månad, och folk tycker jag mer röstar på dem och så vidare, och sen kanske AFS. Det är ett långt lidande. Och den som blir lidande, det är vi. Det är vår blodslinje som varenda dag får sätta livet till och blir skjutningar och våldtagna och förnedrade och pissade på. Istället för att man ser, de ser ju allt detta, ni ser ju det, tänker jag, ni som lyssnar, varför i helvete agerar ni inte istället och blir medlem och i något mer radikalt alternativ, och då är det ju såklart motståndsrörelsen.
Jo, men
varför ska vi gå den här långa vägen?
Ja. Tänk vad ett radikalt alternativ hade kunnat göra med 60 miljoner svenska kronor. Det är ganska mycket. Vi hade ju kunnat sända radio i alla fall. Vi hade ju kunnat, vi hade kunnat göra allt möjligt för 60 miljoner.
Bättre och mer radio än vad Sveriges Radio sänder idag i alla fall.
Jo, men, eller Riks för en del.
Ja, absolut. Men det är ju så här att som du sa, det finns inga nationalister kvar i SD, och det är helt sant. Mm. De som var det från början, de är nu korrumperade. Pengar och makt korrumperar dem.
Jo.
Och för att det handlar om den stora näsan längst upp ska fortsätta skicka ner pengar, så måste de anpassa sig, och då gör de det, för de vill hellre ha pengarna. Mm. Och jag säger det igen, det finns bara en sak att göra med sådana människor. Det är bara att göra sig av med dem.
Jo, jag läste den artikel som Nya Dagbladet hade skrivit om hur SD hade vikt i många frågor. Och en av dem är ju EU-frågan. Till och med Jimmy Åkesson säger ju, eller har sagt i intervjuer, att EU-frågan och utträde ur EU var en av de stora frågorna när han blev nationalist. Det var en av de frågorna som fick han engagerad i början på 90-talet när vi gick med i EU. Men nu har de ju svängt i den frågan, och det jag tänkte på då var att ett EU-medlemskap, det innebär ju fler politiska poster, och det innebär ju högre löner. Det innebär ju mera resurser till partiet, och att fler människor inom partiet får leva ganska väl. Så vid det här laget så handlar det bara om att i princip få betalt för att göra det de gör, vilket jag tror inte att det är så jävla mycket de gör de 4 åren de har noll inflytande varje gång de blir inröstade. Så jag tror att de lever ganska bra där de är, och därför så gör de inte onödigt stora svängar inom politiken, utan de är ganska bekväma.
Ja, det är ju precis där de har hamnat, och det är ju pengarna som korrumperar ner dem. De har ju ingen ideologi. Det har vi ju också tagit upp förut i den här radion, vilka som har ideologi eller inte. Och det är ju vi som har det, av alla partier du hittar nästan. Ja, möjligen något kommunisterna lokalt och sådär, något sånt parti kanske också har det, men annars är det inte. Det är ju bara skitsnack alltihop, och det handlar om pengar och makt i slutändan.
Yes.
Nej.
Jo, men vi säger så om sms-lånen, eller sms'en till utsatta områden. På tal om ideologi så tänkte jag faktiskt kika lite på vårt politiska program Vår väg. Vi hade fått en fråga, eller vi har inte fått en fråga. Det fanns en fråga på Twitter som jag läste häromdagen från Frida. Och hon skriver: vilket parti pratar om kvinnors psykiska ohälsa, ökade utbrändhet och skenande sjukskrivningar? Och det var det några representanter eller sympatisörer från rörelsen som hade länkat Vår väg i hennes tråd där på Twitter. Och det var det första jag tänkte på när hon sa det där, var att det finns ju faktiskt i vårat partiprogram, och bland andra, mycket andra grejer som många nya, eller inte nya heller, många små partier anklagar sig för att vara enfrågepartier. För det är lite så nya partier bildas. Det finns missnöje med någonting, och så sen startar man en grupp och sen blir det ett parti och så vidare. Så att det är så, om man kollar vilka partier som ställer upp på val, det finns många hundra små partier som i princip har en fråga. Medan vi är inte ett politiskt parti, utan vi är en politisk folkrörelse som är byggt på en ideologi, nationalsocialismen. Och vi har vårt politiska program som heter Vår väg, som kan läsas på motståndsrörelsen.se, som är väldigt omfattande om hur vi vill omdana samhället. För vi vill ju inte bara skicka hem främlingarna, stoppa dem och skicka hem dem, utan det finns ju mycket arbete efter att de har farit hem som måste genomföras. Och ett av de arbetena, eller det är ett jobb som måste göras, det är ju att reparera relationen mellan män och kvinnor som har blivit väldigt sargat under det senaste århundradet, ska jag säga. Och det finns att läsa här under punkt 7 i Vår väg, familjepolitik och kvinnans roll. Dagens liberala demokrati propagerar för ett karriärstänk där såväl män som kvinnor gör avkall på mycket som är viktigt. I kvinnornas fall handlar det om att göra avkall på barn och familj. Många kvinnor som vill vara hemma med sina barn tvingas in i arbetslivet för tidigt. Andra skaffar inga barn alls eftersom de känner att de måste välja mellan familj och karriär. Självklart vill vi inte kedja fast kvinnor vid spisen och vi ingår inte heller i någon så kallad patriarkalisk struktur där kvinnan ses som ett hot mot mannen. Inget kunde vara längre från sanningen eftersom att vi är lika stora motståndare till denna typ av manschauvinism som vi är till feminism. Feminismen gör samma sak som manschauvinismen, det vill säga ställer mannen och kvinnan mot varandra. Istället för som naturen skapar dem som komplement till varandra. Båda dessa idéströmningar utgör inte bara ett hot mot folkgemenskapen utan har även resulterat i den psykiska ohälsan bland våra kvinnor. Har resulterat i att den psykiska ohälsan bland våra kvinnor är högre än någonsin. Så ja, det finns mer att läsa där och jag rekommenderar verkligen vår väg på motståndsrörelsen.se. Den är riktigt schysst designad. Det är en riktigt trevlig upplevelse att läsa. Det är ungefär, i vårat häfte så är det ungefär 60 sidor tror jag. Så det är ingen lång läsning. Man kan köra en punkt åt gången. Men punkt nummer 7 som handlar om hur vi vill bygga upp vårt samhälle efter vi har rivit det gamla. Den är mest omfattande och har många olika idéer och sektioner där. Så vad säger ni om feminismen? Är det bra grej?
Feminism är inte bra. Nej, naturligtvis inte.
Nej, det var allt.
Nej, det finns ju hur mycket som helst att säga om det här. Men alltså, kvinnan av idag är ju förstörd. Alltså de har ju successivt, som du sa, i snart 100 år liksom, försökt slå split. Alltså det mest fundamentala, det är ju liksom en sund familj där kvinnan liksom håller ordning på hem och härd. Jag menar inte att kvinnor inte kan jobba. Det vet jag att de kan.
Mm.
Det är inte det handlar om. Men man ska ju som ett sunt samhälle framhäva det. Att kvinnan ska liksom föda fram så många vita barn det går. Och samtidigt liksom ta hand om hem och annat. Och sen så kan ju mannen vara ute och slita. Det tycker ju, det är ju så det är.
Mm.
Men och sen att kvinnor blir sjuka och att de liksom bränner ut sig och att de inte föder några barn. Det är ju precis hit de vill ha oss, judarna.
Jo. Det är för att de tvingas göra både och. De bränner ju ut sig för att de jobbar ju helt enkelt för mycket. För det finns ju en tid i kvinnans liv där de är fertila. Och då ska man skaffa barn. Helst när man är så ung som möjligt, men inte då för ung. Men att familjebilda så tidigt som möjligt så att kvinnan har ett liv efter barnen. För när barnen har växt upp, då finns det ingen anledning för kvinnan att stanna hemma längre. Så då finns det jobb att göra för kvinnor. Definitivt.
Jag tror att framförallt så bränns de ut i detta för att de inte kan göra sitt naturliga val själva. De kan inte välja. Det ses som konstigt om du skaffar barn när du är 20 år gammal.
Mm.
Du har tryck på dig från samhället att nej, du ska jobba och förverkliga dig själv först. Du kan komma tillbaka när du är 35 och skaffa barn. Men många vill ha barn och familj och ha det här stadiga, trygga redan då. Men den möjligheten finns inte idag. För försöker införa andra ideal. Du ska vara ute och festa och supa varje helg. Och du ska göra det här. Och du ska resa dit. Och du ska göra massa andra saker istället för att göra det som hade varit naturligt för många av dem. Och det tror jag bränner ut dem mer än arbetet i sig. Det går emot precis allting som är naturligt för människor, och vi har det i oss sedan hundratusentals år att så här fungerar det och det här är vad din kropp och din biologi vill göra, men nu går samhället emot det och säger att det här gäller inte, det är helt andra ideal som gäller idag.
Man kan inte gå emot naturen. Så, alltså även om de försöker med sina judiska trick, va, och har gjort en längre tid, så det kommer slå tillbaka. Det kommer inte vara hållbart. Så är det, va?
Jo.
Alltså, man kommer ju hitta tillbaka till de naturliga elementen på sikt, men samtidigt så kommer det ju ta stor skada som vi ser nu i minskad barnafödande och så vidare. För att de vill ju inte ha det, för det anser ju feministkräken att det är en last. Och nu ska inte gå hem och passa upp på din man och utveckla dig själv liksom och bli gärna lesbisk. Alltså det är så totalt genomrotet jävla system.
Mm. Men det ingår ju i folkutbytet det där.
Jo.
Det gäller ju inte om du kommer från Somalia.
Nej,
då gäller ju inte de reglerna, för att då kan du ju vara hemma och ta hand om hur många barn du vill hur länge som helst, för det är fullt naturligt. Men om du är en vit svensk kvinna idag, så ska du inte göra det, för då ska du göra massa andra saker istället som är bara ytliga, tråkiga, dåliga saker som bara förstör dig.
Mm.
Och det är en väldigt kroknäst taktik det här, att införa alla de här grejerna givetvis. Och det är som sagt, alla som lyssnar och följer oss vet det. Mycket väl.
Jo, och det har ju också den så kallade klimatskammen som är kopplad till barnafödande. Att vi ska inte ha för många människor på jorden. Men det gäller ju givetvis inte Afrika. Afrika är den snabbast växande kontinenten. Och den flyttar mer och mer in i Europa också. Och när de väl kommer hit så är det ingen skam för dem att skaffa fler barn, som du säger. De uppmuntras till och med att ta med sin kultur och att föda mycket barn. Dock så visar det att när de flyttar in i våra samhällen efter några generationer så får de mindre barn. Men de är fortfarande uppe i 3-4 ungar per kvinna. Mm. Så det är inget existentiellt hot för dem. Medan i Afrika, där är de väl över 5-6, kanske till och med 8 ungar. Jag vet inte. Men det som är fantastiskt med
det här... Snittet i Somalien tror jag är 5,5 per kvinna.
Ja, det är ganska högt.
Ja, det är högt.
Ja, men klimathotet är ju kopplat till detta. Jag läste en artikel för ett tag sedan just om vita människor. Det var nog i USA som inte skaffade barn, som steriliserade sig. Och så importerade de nebrar istället som de skulle hålla rätt på. Som köpebarn då. Och det var tydligen en trend bland de här fullständigt degenererade jävla kräken liksom, som har blivit svalt hela lugnen liksom. Så att det är ju rent livsfarligt alltså. Det är helt sinnessjukt.
Men det här kan folk som är intresserade kan läsa om det här ganska öppet, om man säger så. Det finns på FNs hemsida bland annat, tror jag. Och någon mer sån jätteglobal sida. Där står det hur befolkningsutvecklingen kommer se ut de närmsta 25 åren, blir det väl nu då. Det var ju 30 från början, 2020 till 2050. Där räknar man med 735 miljoner människor i Europa ungefär idag, eller då, det är väl samma idag ungefär. De kommer vara oförändrade i princip, möjligen minska lite fram till 2050. Medan Afrikas befolkning på 1,1 miljarder kommer fördubblas till 2,1 drygt, och likadant i Asien. Kan alla ta och börja fundera på om det ska komma på 30 år nu, eller 25 snart då, en miljard nya afrikaner. De kan inte försörja dem de har idag där nere.
Nej.
Vart ska de ta vägen, tror ni? Vad tror ni planen är att peta in dem någonstans?
Mm. Jo, och det är så...
Det är mycket enkelt att stoppa utvecklingen i Neboland. För om alla vita människor slutar skicka pengar till detta land, så kommer de ju snabbt minska till hälften. Va?
Jo, det var dit jag tänkte komma. Med...
För att vissa, det sa ju en bra politiker i Sveriges riksdag för många, många år sedan. Att han sa det, herr talman. Det är ju faktiskt så att nebrarna i Neboland, många av dem är ämnade att bli lejonmått. Så sa han. Jag tyckte det var väldigt fint sagt.
Ja, men det är ju det. För att, alltså, när det gäller klimatpropagandan och den här skuldsättningen på vita människor. Så alltså, Afrika är aldrig med i den. Eller den är med i kontexten. Och det de säger om Afrika, det är att de ska lösa Afrikas problem. Alltså de ska ge Afrika mer rent vatten. Ska ha tillgång till medicin och allt sånt där som vi nu har pumpat i dem i kanske 100-150 år har vi varit där. och gett dem resurser så att de kan leva utanför sina, det de är kapabla till på våra bidrag. Och vi har ju till och med Sida, vår statliga bidragsgivare, som ger 55, jag tror det var 55 miljarder de hade höjt det till i år.
Ja, det stämmer.
Och det är ju mycket pengar. Jag räknar lite på det där. På, om jag kan matte så skulle det, man skulle kunna dela ut de där pengarna till alla etniskt vita svenskar istället. Och då skulle de få, jag tror det var kring 6-7 tusen per skalle. Eller något sånt där i plånboken. Det är varje person. Men man hade kunnat ge dem till hushåll. Så hade de kunnat få betalt el i vinter till exempel. Det hade varit schysst.
Eller ge dem till pensionärer som rättmätigen har rätt till det. Som har byggt upp landet. Liksom, som bor på gatan i Stockholm.
Precis.
Liksom, tusen personer som får åka pendeln för att liksom inte frysa ihjäl. Varför i helvete hjälper man inte dem? För att ska skicka hit liksom mänskliga sopor från andra världsdelar. Det är helt sinnessjukt. Ja.
För att vi, alltså uppenbarligen så spolar vi ju ner de där pengarna i toaletten. Alltså det blir ju aldrig bättre där nere.
Nej.
Det som händer när vi skickar dit mer pengar, det är att de blir ännu fler på sikt och det kommer ännu fler hit.
Mm.
Så det vi egentligen gör är ju att betala för att i slutändan sen få hit dem till våra länder istället.
Alltså det betalar man ju många gånger, Jerry. Mm. Betalar först att de ska överleva. För att kunna sitta och vänta på ett flygplan och liksom likt fågelungar på att någon hämtar dem och sen ska vi köra in dem i en förort så ska vi knäcka rygg och betala 90% i skatt slutändan för att de ska kunna sitta i sin förort och ha det gått och föda 15 ungar så kommer det slut. Så, men så är det ju.
Ja, men precis så är det ju. Och det man ska tänka på här också är ju att det finns ju en anledning, det finns ju en biologisk anledning till att de skaffar så många barn. Det är ju för att om du skaffar 8 barn nere i Somalien och så kan du räkna med att 5 av dem kommer dö innan de blir vuxna. Och det, så här gör ju naturen för att behålla, för att föröka sig och fortsätta finnas kvar. Så skaffar man ju 8 barn. För att om 5 dör då, vilket händer i snitt. Så, men det vi gör då, alltså då kommer det några styrande och, som återigen får betalt av någon annan förmodligen och får order uppifrån. Som då hjälper dem att hålla de här 8 barnen vid liv. Så 7 av 8 överlever i alla fall, minst.
Mm.
Och det är ju då den här befolkningsutvecklingen sker som vi ser nu, som är fruktansvärd. Det går jättesnabbt, alltså ökningen av antalet människor i världen har aldrig gått så fort som det gör nu och det fortsätter ju accelerera.
Mm.
Men det är ju för att vi håller liv i människor som inte hade varit livsdugliga utan oss.
Exakt.
Så istället för att se till att våran egen ras finns kvar och överlever så håller vi på att döda den genom att föda upp andra som sen kommer ta över det här.
Mm.
Och det kan man inte se det så bör man nog sätta sig och börja läsa på för det är en fruktansvärd utveckling.
Mm. Ja, alltså för mig går det inte ihop även om du är en så kallad normie som inte hänger med i politik och sådär. Men de vill prompt hjälpa folk i Afrika. Det finns ju ett gammalt talesätt kring middagsbordet. Om du inte äter upp din mat så ska man tänka på barnen i Afrika. Och grejen att det funkade aldrig på mig för att jag kunde inte bry mig mindre om barnen i Afrika. Och det har jag aldrig gjort. Och det är många som jag känner som inte bryr sig ett skit om dem. Men prompt så ska man ändå som ge sken av att det är bra att vi ger de här människorna pengar så att de kan överleva. Men samtidigt så kan vi inte få mer människor på jorden för att då har vi inte nog med resurser. Jada, jada. Så det går inte hela vägen runt för mig. Så, men
nej, det går ju inte ihop sig.
Nej, men det jag ville säga med det här kvinnor, psykisk ohälsa och feminism i alla fall var att vi är det enda partiet som har skrivit in om kvinnors psykiska ohälsa i vårt partiprogram. Så rösta på Nordiska motståndsrörelsen om du vill ha psykiskt stabila kvinnor. Right, då har vi nästa punkt. Det blåbruna blocket, populärast bland arbetarväljare. Vi har Jimmy och Ulf. Så under torsdagen visar opinionsundersökningar att det är fortsatt jämnt mellan de två tänkta regeringsunderlagen. Enligt Sifos mätning får Magdalena Anderssons tänkta rödgröna underlag 50,1% av rösterna medan Ulf Kristerssons block får 49,2%. Men när Sifo bara Men när Sifo bara ser till hur arbetaren röstar blir Kristerssons alternativ en klar vinnare. Det så kallat högerkonservativa alternativet får 52,6% stöd bland arbetarväljare mot 44,7% för Socialdemokraternas block. Så det är ju intressant. Det är ju arbetare som inser att Socialdemokraterna och då Miljöpartiet, Vänstern och Centern inte står för deras intressen längre och har hoppat över till det moderata blocket, som man nu kan säga är Sverigedemokraternas block, för de är ju faktiskt störst i det blocket, vilket folk inte ger sken av. Alltså Ulf får ju väldigt mycket screen time, tycker jag. För att han,
ja,
för att vara så impopulär som han är. Men yes, så vad tror ni om det? Låter det rimligt?
Jag är mest förvånad, Andreas, över att det fortfarande finns människor som är vid sunda vätskor, överväger att rösta på sossarna eller Miljöpartiet. Alltså att det, ser man inte, säger omkring allt helvete som vi genomlider precis nu. Och då tänker jag liksom inte bara på den hänsynslösa våldtäkten av landet med svartingar, utan jag tänker liksom på elpriser på 25 000 i månaden. Jag tänker på dieselpriser på 30 kronor. Matpriser som har dubblats på några månader. Alltså detta måste ju till och med de se, tänker jag.
Ja, det är klart att folk måste, det gör de ju på sikt också, men det drabbar ju de som har lägst löner, och där pratar vi ju om arbetare när vi pratar lön, annars är det väl bidragstagare också, men titta, det var faktiskt intressant att titta där, för att 27,5% hos arbetarna, eller fick SD hos arbetare då när de gjorde den här undersökningen, och sossarna hamnar på 26%, och jag vet inte vilken typ av arbetare det var de letade upp då, men hos tjänstemän, om de, hur de nu delar in det här, jag vet inte riktigt, men tjänstemän är väl en kategori, där fick SD 13% och sossarna fick jättemycket högre. Har inte siffran i huvudet nu, men sen ska man, jag, när jag läste det så tänkte jag på det här att man ska nog tänka på att när det gäller tjänstemän så jobbar många av dem för samhället, skattepengar. Och en hel del av dem är tillsatta på grund av att de är trogna mot sitt parti, bland annat. Inte bara på meriter, utan de får de tjänsterna inom olika socialförvaltningar och olika nämnder och vad det nu kan heta, allting det här, olika ämbetsverk och sådär. Får de på grund av att de är kompisar med de här sossarna.
Jo.
Ja, men även de kräken, Jerry, även om du är tjänsteman, va, så måste det ju kännas, va, att när du dimper ner en elräkning nu på närmare 25 000 i månaden, om du har en villa.
Så jo, men du vet att
lite grann, vad fan, vad händer här? Vi brukar ha typ 3.
Jo, men om du ingår i sekten och Magda är din gud, så är det ju så här att då tror du på henne när hon säger att det är Putins fel, för han krigar med Ukraina.
Ja, men Putin har ingenting med detta att göra. Alltså,
nej, det är klart han inte har. Du ser ju, nej, det, och jag ser, nej, ju det. Nej, men nej, de ser inte det. För det är en sekt det här. Socialdemokrati är en sekt. Och de ser inte, de kollar inte efter fakta.
Socialdemokrati och socialdemokrat är en mental sjukdom.
Ja, de kollar inte efter fakta utanför den egna organisationen. De tror på vad de säger uppifrån. Nej, de sa till mig att det beror på Putin och kriget, så att det är väl därför. Och
de höjer din elkostnad med 5 gånger, så borde ju även den mest hjärntvättade tänka liksom att här är ju något allvarligt fel.
Ja, det kan man ju tycka.
Alltså, men i en sund stat så är det ju liksom reglerat utav staten. Så leder sig även bränslepriserna och matpriserna, ja, järnvägarna, ja, posten och så vidare. Idag är ju liksom allting tillhör en marknad som sitter i klorna på 95% förutslösa kräk.
Ja, och till allt det du räknar upp kan du också tillägga att ingen av de sakerna du räknar upp fungerar ju heller. Så.
Nej, precis.
Förutom kostnaden så är det ju så att det fungerar ju inte heller.
Ja, precis. Och där är väl de ganska... Där är det, håller de ju löften när de hela tiden lovar att höja. Där är de väldigt resoluta. Det gör de också. Håller de med besked ju. Så att,
ja,
det kan man inte ta ifrån dem i alla fall. Ja.
Nej, men ja, precis. Men SD har ju faktiskt passerat, bland arbetarna har ju SD passerat Socialdemokraterna utan tvivel. Det har de ju gjort. Så folk börjar väl se och förstå.
Jo.
Sen förstår de ju inte riktigt SD då, men det är en annan sak.
Nej, men det finns en fälla där i den här byråkratin. Att såna här tjänstemän, de måste rättfärdiga sitt eget... sin egen existens, alltså sin tjänsts existens. Och då blir de ju, om man säger, jag vill säga per default, men på svenska, att de blir helt enkelt partilojala för den saken, att få behålla sitt jobb. För att, ja. Och...
Ja, annars rycker de ju undan benen på sig själva om de liksom, alltså Det är ju dumt att begå ett karriärsjälvmord bara för att man, ja, sossarna kanske inte funkar så bra, men det är ändå de som föder mig på något sätt, och då får jag väl bara liksom vara tyst.
Jo,
du måste exakt. Leva med dig själv, tänker jag.
Jo, det krävs ganska mycket för att göra den rösten då, för att rösta rätt, om man säger så. Då måste du säga upp ditt arbete och... Ja, din livsstil, vad det nu må vara, om du har det bekvämt eller du kanske till och med skrapar dig fram. Men det är ju modiga människor som faktiskt är principfasta.
Du sover ju bättre om natten om du gör så.
Mm.
Om du vänder kräken ryggen. Och aldrig sover det... så bra som den dagen de dagar man håller på med kamp och har varit en nagel i ögat på folkförädrarna. Alltså,
nej.
Så är det ju.
Ja. Det har du helt rätt i. Men... Mm. Ja, men det är ju det här, och då är vi tillbaka till det jag sa förut. Pengar korrumperar hela tiden.
Mm.
De vill sitta, alltså det är så här att folk sitter där med sina lån och sina iPhones och Volvobilar som är helt nya nästan och så vidare, och det ska betalas allt det här. Vad ska de göra annars, tänker de då? Det blir ju kaos, det blir ju katastrof i deras liv. Ska de sälja bilen och flytta till något annat, eller vad ska de göra? Bara för att det är bättre att vara tyst. För då får jag behålla mina pengar, i alla fall en del av dem.
Mm.
Och så länge sossarna eller Sverigedemokraterna eller vilket annat parti som helst, så länge de ser till att folk upprätthåller i alla fall den nivån, så kommer ingenting att hända i det här samhället. Inte på allvar.
Men ni måste ju tänka så, ni kräk, tänker jag, att hellre äter jag gräs och bor i tält än att stå lydiga under de här premisserna. Va? Så är det ju.
Ja.
Så måste de ju tänka. Alltså det är ju mycket mer värt.
Ja, det är absolut. Det är klart det är för dig är det, och för mig är det absolut det. Och jag skulle rekommendera det till alla andra med. Men jag tror inte de ser detta, och de ser inte det som ett alternativ. Men den dagen de blir av med de här grejerna, den dagen de inte har huset kvar längre, eller bilen, eller sin iPhone som fungerar felfritt och allting är glatt. Den dagen inte allt det här finns längre, den dagen maten inte står på bordet när du kommer hem, för det finns inga pengar kvar till den maten, dessutom är ju lampan släckt. Den dagen kommer de få se på en vrede från det här folket som de aldrig kunde tänka sig ens en gång. Så är det.
Ja, jag uppmanar dem alla, för jag vet att de lyssnar. Jag uppmanar er alla att bränna upp era Teslor. Sätt fyr på dem.
De brinner bra, har jag hört, utav helvete.
Det gör de.
Och lämna, får du bara eld på så.
Lämna över huset till pengagiriga judebanken. Bara ta skiten. Köp ett bra tält och ge er ut i skogen. Och så ansluter jag till motståndsrörelsen.
Då kommer du inte bli utbränd i alla fall. Det kan jag tala om. Du kommer sova gott på nätterna.
Oh yeah, absolut.
Yes, sanna ord. Och det var sista ämnet vi hade planerat. Om vi inte vill säga någonting om den här domen mot Cederholm. Han hade ju... Ja, du kan ta den.
Nej, jag tänkte bara säga att vi har väl några minuter vi kan dra på.
Precis. Han hade ju gått in i en skola och huggit ner två lärare med yxa. Sen hade han låst in sig på toaletten och ringt polisen. Och nu i dagarna så har han då dömts. Och han dömdes till livstidsfängelse. Och Det här har någonting med de nya slopade rabatterna att göra. Har jag för mig. Hade ni koll på det?
Ja, de har gjort en lagskärpning har de gjort som antagligen hänger ihop med det här kan man ju tro då, till viss del i alla fall. Men jag vet inte, jag har inte läst lagskärpningen och sådär, men jag ska säga att det här straffet är extremt hårt. Han var så 18 år och det är första gången någonsin en 18-åring har fått livstid överhuvudtaget i det här landet för mord. Ja, livstid överhuvudtaget som 18-åring. Det har inte hänt förut.
Det är fan historiskt.
För det första så förefaller ju... Alltså han har tagit med sin yxa till skolan och haft hjälp på lärare. Och sen ringt polisen själv. Han verkar ju rätt så sinnesförvirrad, måste man ju säga. Till början med. Men oavsett det. Jag har tittat på några andra fall tidigare där folk medvetet har mördat andra. Och de har varit i 17, 18, 19 års åldern där då. Den samma ålder. Och då har de fått fängelsestraff på 10 år ungefär. Dömda. Med... två tredjedels frigivning på cirka 6,5 någonstans då.
Ja, men sen Jerry, sen måste man ta i beaktande i det här fallet att han är vit. Han tillhör inte ett gäng. Men likväl straffas han på det här viset. Så jag vill ju påstå att det är på grund av att han är vit som man har straffats hårdare.
Ja, alltså man har ju lätt att tänka sig det, för att han ingår ju inte, som du säger, i den här organiserade brottsligheten vi har i Sverige numera. Den här gängbrottsligheten i utanförskapsområden där man skjuter ihjäl varandra nästan dagligen snart. Men ingen av dem döms ju så här hårt. Nu ska vi väl se i framtiden om de här killarna som skjuter ihjäl varandra helt medvetet och som anses vara helt friska då. Man väl kanske kallar dem. De gör ju det av andra motiv än av sinnessjukdom i alla fall. De gör ju det för pengar eller makt över droger eller vad det nu är. Det skulle bli intressant att se om alla de här 18-åringarna också kommer dömas nu då. Till livstid. Jag tror inte det. Jag tror inte det.
Och det är ju så också att i det här fallet, jag är inte jätteinsatt i det, men vilken sund 18-åring tar med sig en yxa och säkert planerar och har ihjäl någon och sen häver ihjäl dem och hugger dem liksom till okänligheter och sen låser in sig på ett skithus och ringer snuten. Alltså han mår ju inte bra. Pojken mår ju inte bra. Men jag vill ändå hävda att
och du vet varför?
Ja, det vet jag. Han är en produkt av det sinnessjuka samhället. Som sossarna och alla andra kräk har pådyvlat oss och förstört oss. Det ter sig sådana här vansinniga grejer och det kommer inte vara sista gången. Ja, kanske att han gör dem, det kommer ju nya. För att man ser ju liksom ingen ljusning i ett sånt sinnessjukt samhälle som vi lever i då. Jag menar inte att folk ska gå och hugga ihjäl folk, men tyvärr blir det ju så här. Faktiskt.
Vissa människor är ju psykiskt så pass svaga, eller vad man nu ska säga, så att de hittar ingen utväg ur situationen de sitter i. Och det är precis som du säger, med det här sjuka samhället vi har, där det är det här med rasblandning och
bögpropaganda hela tiden.
Ja,
skäggiga män som ska läsa för barn och dildokub och liksom lyckopiller och osund kost, alltså blanda ihop det här i en sörja och så då Netflix och Pornhub och hela skiten. Alltså du samlar sörjum utav ett rent helvete och växa åt dig. Samma med den här killen i Visby då, Theodor. Alltså han är ju också liksom en produkt, va?
Jo, och så sitter det massa unga människor här och det här går emot allting som deras gener talar om för dem att hur saker ska vara. Det går emot precis allting. Och de har ingenstans att göra av det här. Ingenstans, en del av dem. Och en del kommer tyvärr ha ett sånt psyke till slut att de väljer den här vägen. Många begår ju självmord. Det är ju väldigt vanligt. Jättehöga siffror på det. Och också nästan ingenting man pratar om någonsin. Men vi har 1500 män varje år som begår självmord i Sverige till exempel.
Det är mycket.
Ja, det är jättemycket är det. Och en del väljer ju den vägen då, för de klarar inte av det här samhället som det ser ut idag. Och en del
1500 män som tar livet av sig, alltså 1500 arier liksom som som väljer att avsluta sina liv på grund av samhällsutvecklingen i Sverige, på grund av judiskt inflytande och judiskt gift. För det är precis vad det är. Ja. De kräken ser till att 1500 män avslutar sina liv. Och många fler liksom skär sönder sig, flickor som skär sönder sig, som har flera hundra skärsår på kroppen. För att de ska ta del av det här vansinnet.
Ja, och sen går man runt och grinar över 45 skjutna invandrare i någon gänguppgörelse istället. Det är ju helt oväsentligt i sammanhanget, men egentligen. Men det drabbar ju även svenska givetvis, alltså de här skjutningarna i sig. Men, nej, men och en del människor, ett fåtal människor, några få då, som den här, han väljer en annan väg. Han tar ut det på någon annan istället. Och jag tror någonstans att han visste vad konsekvensen skulle bli. Precis som Theodor förmodligen, han visste vad konsekvensen skulle bli av det här. Han hamnar på någon institution någonstans ganska länge då.
Jo, men därför har han ju varit fri. Där kan han sitta på sitt rum och bli medicinerad till okänligheter. Men liksom lik förbannat, för han var ju fri och inlåst liksom. Så att, precis som du säger, jag tror att han visste liksom det va. Men samtidigt så är det djupt bedrövligt att det ska ta sig på det här viset. Så att,
ja, men det är desperation är det. Men för att återgå till domen där, så är jag är... Ja, de får motbevisa mig nu. Rättsväsendet kommer ju få motbevisa mig, domstolsväsendet framförallt. Men jag tror ju att det här en bra tid framöver kommer att fortsätta vara unikt. Jag tror inte att Ahmed uppe i Rinkeby som skjuter ihjäl någon kommer få livstid med en gång. Jag tror inte det. För det kommer finnas mycket förmildrande omständigheter.
Ja, vad har han varit med om och så vidare? Batik Eriksson har kommit ut i kör liksom. Vad har han varit med om? Liksom när han har varit kamelfösare och sånt. Liksom han har säkert blivit våldtagen och våldtagit getter och sånt. Och han har tvingat till. Så att, nej, vi kan ju inte sätta han i fängelse. Så att han har haft en bedrövlig barndom. Det där kan man ju redan. Så är det ju.
Ja, och det är vad jag tror. Angående den domen. Det, men som sagt, de får gärna motbevisa mig. Men...
Yes, ett sjukt samhälle skapar sjuka individer. Det är också ett citat från Vår väg.
Ja, förresten. Helt riktigt.
Yes, och med det så sätter vi ett bokmärke i den enda valpodden för ikväll. Vi är tillbaka imorgon klockan 7. Det blir sista enda valpodden. Kanske någonsin. Kanske till nästa valrörelse. Vi får se. Men det börjar... nagga ihop sig till val. På söndag, gör som Hitler. Rösta på Nordiska motståndsrörelsen. Så blir allting bra. Vi har också några projekt här att chilla för. Vi har en videoserie. Jag vet inte vad man ska kalla det. Men det är grabbarna bakom Kulturbunkern, Linus och Daniel, som har gjort en serie som heter Valvaken. Och jag tror det finns 3 delar ute. Jag tror det kommer en 4:e del kanske ikväll eller imorgon. Som tar upp olika ämnen. I det senaste avsnittet så var de på en fisketur i det blåbruna vattnet. Och kollade vad som hände där. Och jag skulle också vilja rekommendera våra valkandidatvideor som har blivit publicerade på motståndsrörelsen.se, men också i en samlingsartikel på nordfront.se. Kolla in dem, kolla våra valkandidater och vad de kommer att kämpa för i de lokala valen i Sverige. Sen vill jag också uppmuntra er att följa oss på Twitter, Nordisk Radio och Telegram, Nordisk Radio, och håll koll på oss där. Och med det så säger vi god kväll för ikväll. Hej då.
God kväll, kamrater, och helg. Hej.